Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Han slutade som ordförande 2015. Då hade han suttit på posten i 52 år och varit med och utvecklat Sävedalens AIK till en modern klubb som genom åren haft stora framgångar både i skogen, på snön och på friidrottsbanan. Jag pratar om Bengt Johansson som är huvudperson i det här avsnittet av Mitt Partille. Och den här timmen ska handla om Bengt, det ska handla om SAIK, Sävedalens AIK, och dessutom så blir det lite musik mellan varven som Bengt har varit med och valt ut. Och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Och jag säger så här, välkommen hit.
Tack så hjärtligt. Jag känner mig lite spänd inför detta viktiga samtal.
Alltså, ja, det behöver du inte göra.
Nej, det...
Du, som jag nämnde, du har ju varit med i 52 år som ordförande i SAIK. Det är imponerande. Hur kunde det gå till?
Ja, det är klart att om man börjar väldigt tidigt så blir det, kan det bli många år. Men det är klart, även om jag säger det för mig själv, så är det ju lite unikt att vara ordförande så länge.
Ja, det är det ju. Men du har inte lite koll på det. Vet om det är någon annan som har varit det?
Nej, du vet, om vi säger 82 år och två ordförande, ja. Det är ganska unikt.
Ja, det var en innan dig. Han var väldigt många år också. Det, vad hette han?
Kurt Fridén.
Ja, han kom ju då redan när SAIK bildades 1933.
Stämmer gott.
Så att det är ni två, fast nu är det ju en ny då sen en 2-3 år tillbaka då.
Ja, stämmer.
Och då är det ju, du har alltså varit SAIK trogen. Det är den enda klubb du har varit med i.
Ja, jag har inte bytt så många gånger precis. Nej, men jag kan ge ett litet exempel på det här. Förr i tiden så var man faktiskt med. Och så rätt som det så kanske inte kroppen fungerar längre och man slutade helt enkelt. Men man slutade aldrig att vara medlem. Nej. Utan, och det gäller särskilt de gamla friidrottarna. De var med så länge de levde. Idag är det helt andra tider. När de inte är med längre, tack och adjö.
Så du tycker klubbkänsla och sånt är det annorlunda nu mot vad den var förr?
Kan man väl lugnt säga, ja. Mm,
men så är det nog i de flesta sporter. Det... Alltså, det är många som är med några år och sen så försvinner de, ja, till en annan klubb eller så.
Men det är alltså skillnaden det.
Det kanske är något som speglar hela samhället.
Ja, jag kan inte förneka detta. Så är det bara. Ja.
Men, och du då, fastän du har slutat som ordförande för några år sedan, du är fortfarande aktiv i klubben?
Det kan man väl kanske lugnt säga utan att överdriva.
Ja, du gör dina timmar fortfarande, lägger din tid.
Ja, jag har väl ansvaret delvis för vår klubbstuga uppe vid Korsjön också.
Ja, det är nästan din huvudansvar just nu.
Ja, va? Det kan man väl säga. Sen finns det en hel del andra uppgifter att göra också. Så att jag är långt ifrån avgången som, eller jag är ju pensionär, men jag lever inget pensionärsliv riktigt.
Nej, men det är väl väldigt mycket glädje med klubben. Du har ju hela ditt kontaktnät och så där, så att det är ju väldigt roligt också att vara med i en klubb på det sättet.
Ja, annars hade det aldrig fungerat. Och vi har väldigt trevligt ihop också.
Ja.
Och många av de här kompisarna i SAIK, vi har ju varit ihop i väldigt många år. Så det blir ju som riktigt goda vänner.
Ja, just orientering som är väl, jag har förstått, det är din huvudgren egentligen. Där är man ju ganska gammal, eller håller man ju på rätt länge också.
Ja, där är ju ganska, det är ju ganska rationellt, för där är det uppdelat i femårsintervaller.
Ja.
Så att, jag menar, om jag är 70 år så kan jag ju inte tävla mot en 30-åring.
Nej.
Men jag kan ju tävla mot en 70-åring på lika villkor. Så det är ju alltså helt suveränt på det viset.
Men så funkar det ju inte i friidrotten. Riktigt, visst finns det veterantävlingar och så, men det blir lite mer avslöjande när man ser 75-åringar hoppa längdhopp och sådär. Så det är inte så många som gör det, men i orientering håller man ju på rätt länge.
Ja, får de bara ha hälsan, och det är klart att det är ju de friskaste som klarar sig bäst på slutet. För att sjukdom slår ju även bland sådana orienterare.
Mm, absolut.
Men det finns ju riktiga både krutgubbar och krutgummor som är väldigt alerta när de kommer upp i åldern.
Är det någon konkurrens i herrar 70?
Ja, de som är kvar, de är otroligt duktiga. Naturligtvis springer de inte lika fort som en 30-åring, men de är väldigt vitala.
Ja. Bengt, vi ska spela musik, sa jag för en stund sedan också. Ja. Vi tar första låten redan nu. Vad har du, rent allmänt, vad har du för musiksmak?
Ja, vad ska man säga? De brukar alltid säga allätare, och det är ju nog lite grann också.
Ja.
Men det är klart, de här gamla fina skivorna, de finns fortfarande kvar som favoriter.
Ja, vi ska börja med en gammal goding här, Petit Fleur med Chris Barber, som du har valt.
Ja, det väcker väl gamla minnen till liv.
Det var Chris Barber, och jag sitter här i programmet Mitt Partle och pratar med Bengt Johansson ifrån SAIK, Sävehofs AIK. Och det kommer jag göra närmaste timmen här framåt. Och Bengt, jag tänkte börja från början lite grann här. Är du Partlekille eller Sävehofs kille från början?
Ja, man kan väl säga att jag är nästan det. Jag är visserligen född i Trollhättan, men kom hit 1945, så att jag har ju inga större minnen utav Trollhättan egentligen som liten pojk.
Nej, det förstår jag ju.
Men sen hade jag ju alla mina mostrar och sånt där uppe, så att det var ju väldigt mycket besök där uppe. Så, och det var en moster som övertog vårat bostad i Trollhättan. Så jag har ju faktiskt varit i mitt barndomshem ett hel del, även som lite mera vuxen.
Men sen var det varit Sävedalen då och Partle?
Ja, det kan man väl säga. Vi började uppe på Ekåsvägen, mina föräldrar. Och sen när vi gifte oss så blev det Anneberg bort till Partille. Och sen har det varit lite hus hemma i Sävedalen. Så att, och blir det sen 1968 har jag bott i Sävedalen.
Ja, vad tycker du om det då?
Du väl nästan räkna ut själv.
Ja, men du är ju den där, du ändrar ju inte så mycket. Du har ju varit 52 år som ordförande och bott i Sävedalen. Du kanske är den typen som inte ändrar så mycket.
Nej, jag har inte bytt fru heller. Eller hon har inte bytt ut mig, kan man säga. Så.
Men hur var det att växa upp här med all sport och allting i Sävedalen, tycker du, eller i Partle?
Ja, av någon konstig anledning så kom jag ju till SAIK. Så att det har ju aldrig varit något fotboll eller någonting sådant.
Nej.
Utan det var SAIK från början, och det var rätt mycket orientering till börja med. Men även lite friidrott var jag ganska aktiv i.
Ja, du var ju bra på att springa. Det var ju din grej, va?
Ja, det kan man väl säga. Något annat var jag nog inte bra i.
Så det var löpning som gällde? Ja. Både på bana och i skogen då?
Ja, det är ingen överdrift, utan det var mina grenar, va?
Var det en väl fungerande klubb redan på den tiden när du kom med då? Som, jag vet inte hur gammal du var när du kom med i SAIK.
Ja, det borde ju varit i mitten på 50-talet ungefär. Då var jag väl 13-14 år. Ja. Och man kollar väl inte, eller har väl ingen uppfattning direkt om hur en klubb fungerar när man är i den åldern.
Nej, nej.
Men det var ju inga volymer på SAIK på den tiden.
Nej.
Vi kanske var 10 orienterare. Och friidrotten var ju mycket större, men inte i närheten av var vi befinner oss idag.
Men du, jag har fått intrycket, för jag har faktiskt skrivit lite grann historien för SAIK som ligger på hemsidan. Och då fick jag intrycket av att typ terrängtävlingar och sånt där, att det var väldigt mycket många som var med på tävlingarna.
Ja.
Även SM på typ 1500 och 3000.
Så. Det var ju så att SAIK är ju en utbrytning ur Sävedalens IF. Mm. Och då var det terränglöpning som var väldigt populärt på den tiden. Det är ju långt före min tid givetvis, men utav de gamla som inte finns kvar längre har ju man fått höra hur det gick till. Va? De var väldigt mycket på Uveråsvallen och dit cyklade de ju naturligtvis på den tiden. Det fanns ju inga bilar eller något sånt.
Man har sett på resultatlistor, om man tar till exempel 1500 meter där man 3,50 är en väldigt anständig och bra tid. Då vimlar ju folk i Sverige som sprang 3,50. Nu är det inte många.
Nej, då är du ganska duktig faktiskt.
Ja visst, absolut. Men du var orientering då. Vad mycket tävlingar för dig?
Ja, men det var ju inte så mycket tävlingar som det är nu för tiden. Va? Det var väl ett antal, 3-4 stycken på våren och kanske 7-8 stycken max på hösten. Men nu är det alltså nu i början av karriären. Ja. Sen har det ju ökat något enormt. Va?
Ja. Ja, sen har du hållit på och tävlat i stort sett hela ditt liv.
Ja, det kan vi väl säga. Att, för jag har ju varit med på bland annat 5 dagars. Så jag tror det blir 35 dagars i rad.
Det är respekt.
Ja, sen sprack ju den här sviten när vi själva hade 5 dagars 1990.
Ja.
Då fick jag ju vara med och arrangera istället.
Ja, och då får man inte vara med va?
Nej, så jag får och får. Men som klubbledare så är det kanske inte direkt lämpligt att man hoppar över den gången. Utan Nej. Istället hjälper till med arrangemanget.
Ja, det är klart. Men du har gjort, har du koll på hur mycket tävlingar du har gjort?
Ja, jag kom nog över lite över 1000.
Ja, det är fantastiskt måste jag säga. Men ja. Du har hållit på många år också.
Jo, men det blir det ju.
Ja. Men hur var det med familjen och så? Var de med på tävlingar då, när du bildade familj? Och...
Ja, kanske inte när jag bildade familj precis. Men sen var frugan med och sprang och barnen sprang ett antal år. Men det tog slut tyvärr.
Ja. Men det blir nästan som en liten livsstil det där med tävlingar och åka på orientering på söndag då.
Ja, det var ju fullt normalt. Sen klart, när barnen är små och inte protesterar så följer de gärna med.
Ja,
va?
Precis.
Men sen får de ju egen fri vilja och det har gått jättebra för dem också. Så ingen skugga. Men det kanske blir lite för mycket orientering. För att de skulle uppskatta det till 100%.
Det är ganska intressant just med orientering för jag har inte på något sätt varit inblandad i det förrän för ett antal år sedan och var på tävlingen. Det är ju rätt så kul att se orienterare när de kommer till en tävling. Alla vet vad man ska göra. Man sätter upp sina standarder och man håller ordning och sen när tävlingen är slut så plockar alla upp efter sig.
Ja, någorlunda. Det har faktiskt blivit lite sämre än det var långt tillbaka i tiden för då fanns det inte ett enda papper kvar. Men i stort sett så är de jättebra på det.
Ja, jag var så imponerad för att det är ju hur mycket folk som helst och hur mycket tält och standard som helst och också. När tävlingen är slut så ser det skapligt ut igen.
Men det är ju deras tävlingsområde, höll jag på att säga. Så det skulle ju vara konstigt om de inte skötte det också.
Ja visst.
Men det har vi alltid varit kända för, att det är snyggt och prydligt efteråt.
Ja, det är härligt. Du har sprungit så mycket tävlingar genom hela ditt liv. Nu är du, vad är du, 77?
77, ja, det stämmer gott.
Hur är det, kan du springa något nu?
Nej, tyvärr.
Och kommer detta sig då?
Jo, jag fick ju en stroke för ett par år sedan. Ja. Och då hittade de att jag hade tydligen haft någon liten hjärtsvikt också.
Ja.
Så då får jag några tabletter som gör att det går inte för upp farten längre.
Nej.
Men det är bara att det är vackert att acceptera. Så här
absolut.
Är det.
Så är det, så är det. Jag har föreslagit nästa låt. Jag har valt den fast jag frågar ju dig. Det var Spencer Davis Group. För jag tyckte det passade så himla bra. Den heter nämligen Keep on Running.
Ja, det kan vi ju tala tyst om just idag. Men
men du har ju verkligen gjort det.
Ja, det har blivit några mil genom årens lopp.
Spencer Davis Group.
Oh yeah,
Vi pratar Sävedalen här, Sävedalens AIK, och jag tänkte vi skulle vara lite, ta lite historia faktiskt, även om den startades betydligt före din, innan du kom till Bengt. Men 1933 så bildades Sävedalens AIK.
Ja.
Vet du hur det gick till?
Nej, det vet jag inte. De samlades nere i gamla Sävedalen, säger ryktet, i augusti 1933.
Ja, det var ju en utbrytning som du sa förut, Sävedalens IF. Och det, i början var det fotboll som gällde för Sävedalens AIK också.
Ja, det är jag lite osäker på faktiskt, men om det är så mycket, det vet jag inte om jag ska vara ärlig.
Ja, men så har jag läst i alla fall, att det är, och att det är terränglöpning och att orientering, den kommer inte till förrän 41 i stort
sett. Stämmer gott, den är jämngammal med mig.
Alltså? Mm. Ja, nej, så har jag fått.
Ja, det är helt korrekt, det är helt korrekt.
Och då, det fanns ju väldigt mycket klubbar överhuvudtaget då, som i Partille som inte, och i Göteborg fotboll och sådär, som inte finns längre nu. Som, ja. Det, ja, som har lagts ner helt enkelt.
Ja, jo, men det är ju tydligen inom fotbollen har det försvunnit otroligt mycket klubbar.
Ja, så är det.
Och det gäller väl även andra sporter som inte finns kvar längre.
Ja, ja, visst är det
och
så.
Och det är likadant i orientering också. Det finns många som har gått i graven.
Ja, det kan jag tänka mig. Milstolpe, jag såg, hade ju en fantastiskt bra idrottsman som heter Kenneth Johansson. På 50-talet.
Det har jag lite minnen utav. Jag har faktiskt åkt med honom några gånger till tävlingar. För då var jag tydligen med och sprang lite grann också.
Ja.
Och minns han hade en gammal Ford Anglia, eller Prefect som det hette på den tiden. Och han körde ganska friskt.
Han var ju landslagsman, häcklöpare. Han var med i EM. Man kan nog säga det att fram till Andreas Kramer här så är det nog klubbens största idrottsman.
Ja, utan tvekan. Det är ingen som har varit i närheten
utav
det.
Nej, men han är ju ganska så okänd ändå, och framförallt är han lite ökänd också. Ja. För att det blev ju väldigt tragiskt. Han gick ju bort, eller rättare sagt, han tog ju död på hela sin familj. Så att det var ju väldigt, väldigt tråkigt. Men det är faktiskt den största idrottsmannen i Partille på många år i alla fall.
Jajamensan, det är inget snack om landshåken.
Var det en trevlig kille?
Ja, det skiljer ju ganska många år mellan oss, va? Så att det är ju lite svaga minnen med honom. Det är väl 50 år sedan minst han dog.
Ja, det är det nog sånt.
Och ja, det räcker inte förresten, det måste vara mer.
Nej.
Ja. Jag minns i alla fall hans pappa var körsnär.
Ja, precis.
Gunnar.
En milstolpe var 1956, vet du vad som hände då?
Nej, det kan jag inte svara på direkten.
Vallhamra blev färdigt.
Ja, jajamensan.
Och där har du varit några gånger, va?
Ja, jag var nog med på invigningen och gick med någon flagga eller något sånt där.
Ja, det invigdes med pompa och ståt, står det här.
Ja.
På hösten.
Och jag undrar om inte vi hade en tysk friidrottstrupp som var där och tävla.
Jaha, okej.
Okay. Så pass kommer jag ihåg.
Ja. Och 1960 var en annan milstolpe, den kan du heller inte komma ihåg, tror jag, när jag frågar så här. Men det var faktiskt som så att det var första damen som debuterade för klubben.
Ja, det var ju lite grann så att SAIK hade pojkarna och GK IK hade flickorna. Och det var skilda skott. Så vi hade bara pojkar eller herrar på den tiden.
Ja.
Och GK IK hade bara damer, och det kanske de har fortfarande i och för sig.
Hon hette Anna-Greta Buskvist. Första damen som debuterade för klubben.
Ja, jag trodde det var Annika Johansson. Men Anna-Greta Buskvist är svärmor till Annika.
Ja, okej.
Okay. Så att ganska nära.
Nästa milstolpe, det var ju då 1963 eller 64, då du blev ordförande.
Ja.
Vilket år var det?
63 om jag kommer ihåg rätt.
Ja. Och hur gick det till då? För då var du ju knappt, du var ju runt 20 år bara.
Ja, åtminstone. Jag var 21 och ett halvt.
Ja.
Borde det ha varit.
Ja.
Men jag kommer ihåg att det var vi hade årsmöte i Sävedalens Folkets hus. Mm. I Selsalen fanns det någonting som hette nere i källaren där. Och det var så roligt, jag var och prata hos ett gänget en gång, och då hade det kommit en del som faktiskt var med då på den tiden, Och kom ihåg att det var C-salen som vi hade det här årsmötet i.
Du kandiderade då, eller det var
varför de valde mig, det vet jag inte, men jag hade väl suttit med i styrelsen ett antal år då, trots min då på den tiden ringa ålder.
Ja, ofta var det ju så med klubbarna, för det var ju unga killar som tävlade själva, som startade klubbar och så var det.
Så det har ju ändrats lite grann.
Kurt Fredén som var innan dig, han var väl med då ända från starten såklart.
Ja.
Och så avgick han då.
Ja.
Och var han med sen i föreningen efter? Och så?
Ja, han var ju medlem i alla fall, men han var ju aldrig aktiv efteråt.
Nej.
Han var med i massa andra föreningar. Vingas vänner kommer jag ihåg och så vidare. Men när han slutade så var det tack och adjö till 100%.
Okej, men sen var det 52 år då. Hur ser du på det egentligen? Eller vad kom det sig att det var inte någon annan som ville ta över eller kunde ta över?
Ja, kunde och kunde.
Eller var det du som du...
Du menar jag klamrar mig fast?
Ja, det finns vad jag menar. Det kanske var så.
Ja, det blir ett år och det blir ett år till och så vidare. Men sen någon gång måste det ju ta slut också, va?
Jag såg på den här historiken där att under tiden man hade två ordförande i SAG, så hade man 12 sekreterare och 13 vice ordförande under samma tid. Som de bytte man hela tiden, men inte ordförande.
Nej, men Olle Palm var ju vice ordförande i många, många fler år.
Ja, han var ordförande i många, eller vice ordförande i många år. Och vi måste nämna Olle Palm när vi pratar om antal år också, för han var ju ordförande i friidrotten jättemånga år.
Ja, det var väl åtminstone 40.
Ja, och så han gick ju bort i
2018.
Ja. Och han har gjort en fantastisk insats, precis som du har gjort då, Bengt, för den här klubben.
Men Olle, han jobbade ju väldigt mycket i det tysta. Han förde inte mycket väsen utav sig, men det hände saker och ting.
Väldigt mycket, ja. Han har gjort en enorm insats. Men du har väl också jobbat ganska mycket i det tysta? Kan man inte säga det?
Jo, det är jag väl inte den som stod på barrikaderna precis. Va? Man kan göra nytta ändå.
Ja, och det har hänt väldigt mycket för dig också, absolut.
Ja.
Så, men ni har ju varit som parrestar, han du för huvudstyrelsen. Var du ordförande i orienteringen också?
Ja.
Och han för friidrotten.
Ja. Men vi kom alltså otroligt bra överens. Vi hade väldigt olika uppfattningar någon gång då, men aldrig så att vi höjde rösten eller så, utan det resonerades fram till en lösning och så var det bra med det sen.
Ja, Olle, en fantastiskt fin man. Han också. Nästa låt, du önskade lite Louis Armstrong.
Ja.
Och då har jag hittat en låt här som jag tycker själv är fantastiskt god, som heter Crazy Arms.
Ja, den var tillhörde alltså de populära på den tiden när man lyssnade på sånt här. Now blue ain't the word for the way that I feel, and a storm is brewing in this heart of mine. This is no treasured dreams, I know that is real. You are someone else's love now, you're not mine.
Louis Armstrong, härlig god låt, Crazy Arms. Sävedalens AIK har vi pratat om, orientering och friidrott, men det finns en tredje sektion också.
Ja, det finns något som heter skidor.
Ja.
Och det är ju helt otroligt med skidor i den här delen av Sverige eller världen. Och det finns väl inga större entusiaster än skidåkare. I år har det väl varit 3 dagar som vi kunde åka uppe på golfbanan.
Nej, det är otroligt, och den är ju rätt livaktig, den sektionen.
Ja, vi har fått en väldigt duktig kille som heter Rolf Wallum som skjuter det här, va, och driver det här. Och de kommer, de håller på och åker sina rullskidor och de är ute och springer i skogen. Och sen har de ju fått naturligtvis den här skidomen, den här konstnärbanan bort till Kviberg.
Ja, precis.
Så att det går ju att åka skidor, men det är klart att det är ju 10 gånger roligare att åka ute i skogen eller på golfbanorna.
De har ju till och med några aktiva unga Speciellt tjejer då som är riktigt, riktigt duktiga dessutom, som hävdar sig i topp i alla fall i Götalands.
Ja, det gör de. Sen naturligtvis hänger de ju inte med Sverige-eliten.
Nej.
Men vi har ett antal som går på sådana här skidgymnasium och håller på och tävlar på juniornivå.
Mm. Nu när vi nämner namn här då, du sa Odd Wallum för skidor. Vi kan väl passa på att nämna de andra. Vem är det som är ordförande nu för hela SAIK?
Ja, skidsektionen, det är Odd Wallum.
Ja, och för hela Sävrans AIK.
Ja, det är Lars Stålheim.
Som kom efter dig då?
Ja.
Och för friidrotten är det?
Bengt Langgren.
Och för orientering är det?
Hans Karlstedt.
Ja.
Så jag har ju fått bra efterträdare, det är ingen snack om.
Nej, och, det...
Om vi nu ska prata lite friidrott också, så var det ju jätteroligt att Olle fick en efterträdare. Mm. Och dessutom en väldigt duktig och ambitiös kille.
Mm. Bengt, ja, han är jättebra.
Ja.
Och det var väldigt roligt också tycker jag, för att det har ju varit väldigt stora framgångar måste jag säga på friidrottsbanan. Klubben på friidrott ligger ju, eller låg i alla fall förra året eller kanske för 2 år sedan, 8 i landet eller någonting sånt.
Ja.
Och hävdar sig, går förbi Mölndals AIK och ÖIS i vissa sammanhang. Ullevi är ju större här i Göteborg.
Ja, utan tvekan.
Ja, men man är på en väldigt aktad klubb och väldigt mycket framgångar. Speciellt jo, men, då på löpning.
Jo, men 10 bästa listan, det är inte fy skam.
Nej, det är fantastiskt.
Och nu har vi, och det är kanske tack vare duktiga tränare också, fått behålla rätt mycket av duktigt folk. Förut var det ju så att Ullevi och de här stora klubbarna, de tog ju allting.
Ja, absolut. Så är det ju. Man vet sin, vad ska jag säga, ordning i hackordningen på något sätt när det gäller olika sporter, fotboll och friidrott och så vidare. När man blir bra så hör de stora klubbarna av sig.
Ja. Jo, men du kan ju bara se på Sävedalens IF.
Ja,
de skulle ju aldrig kunna få behålla en som är av allsvensk karaktär.
Nej, nej, det går inte. Och antingen så tycker man är jättetråkigt eller så gratulerar man bara och så ser att det är roligt att vara en del i den här näringskedjan på något sätt.
Jo, men även om du är en allsvensk klubb så är du en bit av näringskedjan där också.
Absolut, de är...
De blir inte långlivade om de är duktiga. Nej. Utan då åker de vidare ut i Europa, va?
Vi har ju en fantastiskt duktig idrottare i SAIK just nu, nämligen Andreas Kramer.
Ja, och det är väl likadant där också. Olle har ju alltid kämpat för att och kanske få fram något sånt här. Och det var ju så roligt att han fick uppleva detta otroliga. Va?
Ja.
Vi har haft väldigt många som har varit lovande. Men då har de försvunnit till andra klubbar. Och det är inte alltid det lyckan att gå till en annan klubb.
Nej, det,
för det är inte säkert att utvecklingen blir alls vad man har tänkt sig.
Nej, nej, så är det. Andreas Kramer, han är ju på topp Europa nivå.
Ja.
Seniorer på 800 och det är så, man är så stolt över det på något sätt så det är inte klokt.
Ja, nej, men det värmer. Ja. En gammal ordförande.
Ja, det förstår jag. Du är på tal om att vara stolt under dina år, 52 år som ordförande i SAIK. Är det någonting som du är extra stolt över? Som du tycker var roligt?
Ja, det är väl väldigt mycket, men en bit som alltid har värmt mig genom åren, det är ju alla dessa vänskaper som har kommit på grund av att de var med i orienteringen eller i friidrotten kanske, men orienteringen är nog ännu mer utpräglat. De har sprungit som kanske juniorer och kanske inte blivit några stjärnor, men de har alltid fortsatt att vara kompisar. Jag träffade för en tag sedan en kille som var rätt duktig som junior och hans kompisar var rätt bra de också. Och nu var han pensionär, men han umgicks med ett antal av de här sedan när han var 20-25 år. Och då tycker jag att vi har lyckats väldigt,
ja,
väldigt bra.
Det är jätteroligt det.
Jag menar, okej, att inte alla kan bli stjärnor, det får vi vara helt överens om. Men jag tycker alla är lika mycket värda, oavsett om de heter Andreas Kramer eller som jag kommer, en dålig placering i orientering.
Ja, nej, men det är en otrolig insats som alla ideella idrottsledare och funktionärer gör i Sverige?
Ja, det är ingen snack om den saken. Att det har blivit lite svårare att få folk att ställa upp, men jag ser ju som på friidrotten, de är ju helt otroliga vad mycket ledare de har. Mm.
Mm. Nej, det är Sävehof AIK är nog rätt duktiga på det. Precis som en del andra föreningar. Sävehof är ju fantastiska också på att ha, få, ha kvar aktiva och gamla och föräldrar och så som funktionärer och ledare.
Jo, men ska det leva vidare så måste ju den lite äldre generationen fortsätta att vara aktiva och hjälpa till, va?
Ja, visst. Absolut.
Så, men även om de inte springer längre så kan de göra väldigt mycket nytta ändå. Eller sagt, de gör mer nytta för klubben när de inte är aktiva.
Nu tycker jag det passar väldigt bra att spela With a Little Help from My Friends. Det är en bra titel efter detta vi har pratat om vänskap och att alla hjälper till med Beatles. Så den kommer här nu. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing. Beatles, aldrig fel.
Nej, det tillhör också en av favoriterna. Ja. De börjar bli gamla de också.
Ja. Det är många år sedan som de höll på nu. Eller, det är ju inte så många kvar i livet där heller. Sajkstugan är ju också en milstolpe som kom uppe vid Kåsjön 1997.
Ja, vi kan väl kanske börja med Sajkåsen uppe i Landvetter som var vårt första tillhåll.
Jaha.
Som vi då sålde 1987. Det var ju ganska spartanskt där uppe, men det var en väldigt fin samlingsplats.
Uppe i Landvetter alltså?
Ja, det visste du inte.
Nej, jag hade en väldigt vag aning om det i så fall.
Ja, nej, det heter Sajkåsen.
Ja.
Och dit kom man ju, eller för de första åren så var det väldigt ofta att de tog bussen till Jonsred och så promenerade de upp till Sajkstugan, eller Sajkåsen som det hette på den tiden. Så det var ett väldigt kärt tillhåll. Det var ju väldigt, det var ett boningshus och en laggård och där inredde vi omklädningsrum och väldigt spartanska duschar. Vi gjorde en stor en kamin med ett stor vattenbehållare ovanför. Och då fick vi ju varmvatten. Mm. Från början var det bara en ränna ute i bäcken som vi ställde oss under. Och det var ju lite svalt på vintern.
Ja.
Men sen om vi då hoppar till Sajkstugan uppe vid Kåsjön då.
Det var ett stort steg att ta i styrelsen och bygga en stuga.
Ja, men vi har faktiskt i stort sett byggt den helt och hållet själva. I orienteringen har vi väldigt mycket duktiga hantverkare.
Och tomten då?
Ja, det är ju en arrendetomt, ja. Eller tomträtt kan vi säga. Så den fick vi ut av kommunen, eller fick och fick. Vi får ju betala hyra för den varje år naturligtvis. Men de har varit snälla, de har inte höjt avgiften någonting någon gång. Va? Tanken var det alltså från kommunens sida att det skulle byggas ett antal klubbstugor ungefär i klass med skatos och sånt där.
Jaha.
Och det var ett antal klubbar som var intresserade, men sen när det blev dags för byggnation och pengar och sånt, då blev bara Saj kvar efteråt.
Ja, nej, det kanske inte är helt fel.
Nej, nej, nej.
Det, ni är inte ledsna för det?
Nej då, men tanken var ju god, men det var väl inte. Ja, de andra klubbarna hade inte den ekonomin, va? Och det är klart att med den placeringen så har ju inte en fotbollsklubb det att göra.
Nej, det är klart. Det är helt fel i så fall.
Ja, men jag tror det var det här segelsällskapet, Pass eller vad de heter.
Ja, okay.
De fanns med i bilden, men de är ju borta vid vad heter det, bollplatsen nu. Så att, men de har ju bara förråd där borta för sina båtar och så vidare.
Men den är väldigt fin, Sajkstugan, och den är väldigt använd genom åren.
Det kan man väl lugnt säga.
Nästan hela veckorna är det.
Nej, det var väl att ta i lite grann.
Men... Ja, men de tränar ju där uppe, de har ju det som sitt.
Ja, men vi har en stor träningskväll och det är tisdagskvällarna.
Okay.
Och då är det alltid matlagning, så då kan de äta lite grann. Och det har ju väldigt, eller betyder väldigt mycket för den sociala gemenskapen det här. Att det inte bara är träning, utan man ska sitta och prata och umgås också efteråt. Mm. Mm. Det tror jag är väldigt bra för en klubb. Mm. Och det har fungerat otroligt bra. Jag får visserligen hålla ordning på att de kommer dit och lagar mat, men de flesta gör det på ett helt suveränt sätt. Och de här ungdomarna är fantastiskt duktiga på att laga mat. Mm. Inte för det några, vad heter det?
Det blir mycket spaghetti och köttfärs och sånt.
Så kan man väl lugnt säga. Men det är även vegetariskt ibland.
Ja, ja. Och så har ni ju poängpromenader och ja, sånt där.
Då kan vi säga att de börjar nu på söndag.
Ja, nu sänds det här programmet. Det kommer att sändas en lördag framåt här. Så
ja. Jo, men det finns ett antal söndagar kvar.
Ja, ja. Men ni har several, jag vet ju att du har ditt hjärta mest i orienteringen och den stugan. Men det finns ju ett friidrottsstuga också faktiskt.
Jajamensan.
I Skatås. Eller hur?
Jajamensan, där har jag varit ett antal gånger också, men ja. Eftersom jag inte tränar någon friidrott längre så har jag varit där på några myter. Nej, sånt
där. Den ligger ju väldigt strategiskt placerad där mitt bland alla andra stugor i Skatås. Och den kanske är ju också ganska använd och så, men kanske behöver rustas upp en liten smula snart.
Ja, kanske inte. Det är kanske så att friidrottarna är inte riktigt så bortskämda med duktiga hantverkare som det är orienteringen.
Nej, men det är en väldigt stor skillnad tror jag, ja, mellan friidrottare och orienterare, att man håller på mycket mycket längre, ja, upp i åldrarna och då får man mera funktionärer och så också.
För att vi träffas första tisdagen i stort sett i varje månad och håller uppe standarden på stugan där uppe och lagar det som går i sönder och så vidare. Och det är faktiskt ganska mycket tid som går på det.
Ja, det förstår jag. Den tredje stora grejen, fastigheten, det är ju naturligtvis Vallhamra IP och den nya hallen där. Det är ju jättekul också.
Det är ju rätt otroligt att ja, om Partille är en liten eller stor kommun, det kan man diskutera. Men det är ju helt otroligt för en friidrottsklubb att få en sån anläggning. Mm. Och det är alltså en fröjd att gå dit upp på kvällarna och se alla dessa barn som är där inne. Va?
Ja, det kan jag också uppmuntra folk att gå till Vallhamra IP en tisdagkväll till exempel under våren och se alla som tränar. Det är ju fotboll, ja, det är friidrott, det är innebandy och det är så mycket folk, det är så inte klokt. Mm. Och så mycket nytta som alla de här ideella idrottsledarna gör och så mycket glädje det finns i en kväll.
Jo, det tog ju några år innan det blev klart och det kostade otroligt mycket pengar. Men jag tror att vi får väldigt bra ränta på den, ja, insatsen.
Det var fastigheterna, men sen vill jag också nämna att SAIK och du har ju varit med väldigt mycket med arrangemang genom åren. Du nämnde förut 10 mila.
Ja, det har jag varit med på, de två som Göteborg har haft, ett 1990 och ett 2004. Och så lär det väl komma, eller det kommer ett förmodligen 2024. Men då börjar väl de som var med 1990 att falla för åldersstrecket, ja, förmodligen.
Och sen Sävedalsspelen är en av Sveriges största ungdomsturneringar. Kan man, ja, eller turneringar ska jag inte säga, utan tävlingar.
Ja, och det visar ju lite grann Olle Palms, för det är ju han som ligger bakom det. Och oförtrutet jobbat vidare med det här år efter år. Mm. Och det har ju gett bra utslag också, det är ju ingen snack om den saken.
Nej, det är många stora idrottsstjärnor som har gjort sina första tävlingar på Sävedalsspelen. Ja. Det är kul.
Och även på senare år så har ju faktiskt varit lite stjärnor och varit med även, trots, ja, att det då är en ungdomstävling. Ja, va?
Absolut. Till sist vill jag nämna Göteborgsvarvet, för det är ju Sävedalens AIK väldigt mycket som funktionär.
Ja.
Och det är väl en otroligt bra grej som är viktig för ekonomin.
Det är ju så att där tar ju friidrotten det mesta, och det är ju inte mer rätt, för det är ju ett friidrottsförbund.
Ja.
Men även orienteringen drar in mycket pengar, men det är också mycket arbete. Då kan man bara berätta att vad vi i orienteringen har, vi har ju den här värdeförvaringen och väskförvaringen. Mm. Plus att vi skjuter dussar och vi skjuter parkeringar på Dalens lekfält. Mm. Så vi är väldigt engagerade i det.
Mm. Men det är mycket pengar, och visst är det så att Sävedalens AIK har skaplig ekonomi?
Ja, vi har väldigt god ekonomi. Ja. Men utan Göteborgsvarvet så hade vi ju inte kunnat ha en anställd kanslist till exempel.
Nej,
va?
Nej.
För att det är ju så att man kan sälja bingolotter och det ena med andra, men det räcker inte långt när det gäller att betala löner.
Nej, så är det. Ja, det är väldigt kul att konstatera att det är en välmående klubb i Partille kommun. Vi tar nästa låt, James Last.
Ja.
Ballad Poor Adeline. Ja, Bengt Johansson i SAIK. Du har ju lagt mer mycket tid på SAIK, men du har väl haft ett annat något vid sidan om också, något jobb. Vad har du gjort? Vad har du sysslat med i ditt liv?
Jo då, jag jobbade inom bankvärlden på sånt här, ungefär som Stadshypotek. De beviljade bottenlån och så vidare. Och sen i början på 70-talet så blev jag fastighetsmäklare. De öppnade en liten avdelning för fastighetsmäkleri, va? Så det blev har varit min profession på senare år. Och 1992 så köpte Stadshypotek upp hela vårt bolag, och då blev jag arbetslös. Mm. Men som tack och lov så hade man ju ett sånt jobb som man kunde fortsätta själv. Så jag har kört i egen regi från 92 och framåt.
Du har sålt lite villor här i Partille om andra ord.
Det är en och annan som har passerat revy, och det händer ju bland annat när man träffar på folk ute att det var du som sålde huset till oss, va?
Går du och säger att ja, det huset har jag sålt?
Ja, jo, det kan jag inte förneka, utan att vissa kommer ihåg. Men ofta kommer man ihåg huset bättre än människorna, va?
Ja.
För att de här människorna som köpte via mig då, för dem var det ju en jättestor grej det här att köpa hus, va?
Ja.
Och för mig blev det ett ärende. Sen när man pratade med varandra, jaha, ja, det var det huset. Och då började man komma ihåg ganska hyggligt, va? Så det är rätt roligt.
Ja, det förstår jag.
Och kunna, som du säger, kunna peka på det huset. Det har jag varit med och förmedlat.
Ja, så är det nog med snickare och sånt också. Att det huset har varit med och byggt. Och...
Jajamensan, det stämmer gott. Det är man stolt över.
Men det är några år sedan du jobbade med det. Vad är det som gäller nu då för vid sidan av SAIK?
Ja, det är väl inte så mycket. Ja, det är väldigt mycket SAIK, tycker åtminstone min äkta hälft där hemma. Men jag tycker det ger väldigt mycket tillbaka. Men vi är väldigt flitiga på Kulturrum till exempel.
Ja.
Och deras filmer och så vidare. Och kunna titta på en stor duk för 70 kronor och bara sätta sig i bilen. Inga parkeringsavgifter, inga trängselavgifter. Det är helt suveränt ute i kommunen att ställa upp med det.
Många berömmer vår kommun faktiskt, både när det gäller kultur och sport. Partille är en fantastiskt framgångsrik sportkommun. Kom 4 i SVT:s omröstning förra året.
Ja.
Den lilla Partille, och även på kulturområdet, övrig kultur.
Jo, men de uppskattar det jobbet vi gör, va? Och det är ju väldigt roligt att få höra det.
Mm.
Att det betyder en hel del, av att de inser att även om de lägger lite pengar på oss, så förmodar jag att det är kaffepengar i förhållande till vad vissa andra verksamheter kostar. Va?
Mm. Ja, det är bra. Så har du lite barnbarn och sånt också?
Jajamensan.
Det är roligt. Och våran timma här, Bengt, börjar faktiskt ta slut.
Och vi hann väl inte med alla de här skivorna som du hade hittat på?
Nej, jag har en här som heter Vilket hus med Torsson. Den tänkte jag spela med den. Den hinner vi inte, den får vi lyssna på ändå. Men jag säger så här avslutningsvis att det här var ytterligare ett program i serien Mitt Partille. Och ni har hört Bengt Johansson berätta om Sävedalens AIK och mycket annat. Och jag som intervjuade heter Leif Lundvall. Och kom ihåg, programmen finns att lyssna på även i efterhand. Alla program i programserien Mitt Partille ligger på Partille kommuns hemsida. Det är bara att söka på Mitt Partille. Tack ska du ha, Bengt.
Tack så du själv. Det var inte så farligt.
Nej, vi sätter på och tonar ut en Partilleorkester, nämligen Flamingo. Långt bort där Björkskogen drar.